Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Biskop Martin Modéus, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket.
Vi sitter här i stiftskansliet, så säger man, va?
Ja, det stämmer.
I Linköping. Det är några dagar före påsk. Mm. Jag tänkte vi skulle börja samtalet just i påsken. Mm. Påsken har ju, om jag uttrycker mig lite enkelt, både döden och uppståndelsen i koncentrat. Eller hur tänker du?
Men det är en väldigt bra beskrivning. Det omfattar liksom livets ytterligheter, alla dess utkanter. Mm. Det är en rörelse från liv till död. Fram till långfredagen. Mm. Och sen från påskdagen, från död till liv. Och det handlar ju inte bara, och kanske inte ens framförallt skulle man ibland kunna säga, om uppståndelse i slutändan av livet, utan det är en sorts mönster som ligger över hela livet. Mm. Som en av våra stora teologer här från Linköpings stift, Gustav Wingren, sa att i alla våra små dödar sker uppståndelsen.
Ja. Du är ju en lärd man, Martin, och har skrivit mycket, har tänkt mycket, och den här påsken nu då firas ju i, ja, mot fonden eller mitt i en samhällskris som är orsakad av ett virus som vi inte vet så mycket om. Hur tänker och känner du inför påsken just detta år? Är det väldigt speciellt eller är det...
Alltså, påsken är ju både väldigt speciell och dessutom egentligen, så att säga, en illustration av hur det alltid är. Vi har ju inte mer garantier om livet än det senaste andetaget, så att säga. Och det är alltid bakgrunden till våra liv, men det är väldigt sällan vi tänker på det. Mm. Men i just den här påsken och just den här våren så blir det så smärtsamt tydligt. Mm. Och det gör att på något sätt kan man säga att påsken tar ännu bättre, ja. Därför att det blir så tydligt för alla att det här är tillvarons omständigheter. Det är från död till liv och från liv till död.
Ja, det är mycket, mycket väl fångat där. Jag har inte tänkt på det på det viset, alltså, men det finns ju aldrig några garantier. Så det är väl ett slags normaltillstånd fast i vad säger, blixtbelysning eller vad?
Jo, precis. Och vi uttrycker det ju i det här död till liv, lite dövmönstret i Jesusberättelsen. Mm. Men egentligen så har du det i våren och sommaren och hösten och vintern, alltså i naturens gång. Och många av de älskade psalmerna ställer ju just den här parallellen av livets gång mot naturens gång, och livet är ju en del av naturen. Mm. Så egentligen så det vi gör, det är att vi förtydligar och gör det liksom tydligt existentiellt, det som vi hela tiden lever i.
Mm. Hur blir din påsk?
Ja, den blir ju på ett sätt lite avslagen och på ett annat sätt väldigt förtydligad. Jag hade ju velat fira tillsammans med barn och vänner och sådär, men det går inte nu. Men budskapet finns där och det blir ju desto tydligare när världen är sån här.
Ja, det känns som ett annat allvar i livet. Mm. Och det är inte bara negativt, eller det är inte ens negativt. Kanske rent av, så känner jag ibland, alltså, att det är ett annat allvar ändå.
Alltså jag tycker man ska tala med små bokstäver om att det är något positivt så att säga. Så vill jag inte göra. Mm. Men när det är sagt så kan man ju se att människan har en läkkraft som gör att man kan få tag i livets olika aspekter i olika tillfällen och göra någonting med det som kan bli bestående. Mm. Där effekten så att säga på lång sikt när smärtan har läkt igenom kan vara någonting som man inte vill vara utan. Mm. Och det hör man väldigt ofta i människor när man ser sina livskriser i blixtbelysning. Eller förlåt, när man ser dem i backspegeln. Mm. Detta hade jag absolut inte velat uppleva. Men vad jag har lärt mig mycket.
Mm. Intressant. Och det är ju liksom, om man kan uttrycka sig kanske lite vanvördigt, men att det är alltid segraren som skriver historien. Det är de som överlever som har de berättelserna.
Ja, ja. Visst är det så. Ja. Visst är det så. Så man ska, och det är därför som jag är liksom lite tveksam när man talar i positiva ordalag om vad det händer. Att det är, nu lär vi oss någonting och det här är positivt. Nej, jag vill inte säga så. Mm. Men jag vet att människan har förmågan att göra någonting på sikt.
Ja, precis. Alltså för att det är väl en av våra styrkor som art egentligen. Kanske.
Ja. Ja.
Gå vidare.
Ja, men visst. Ja. Visst. Och denna självreflektion som gör att man kan göra någonting gott ur det som man drabbas av. Ja. Det sägs ju ibland att receptet på ett bra liv, det är kombinationen av gott humör och dåligt minne.
Ja, ja.
Men det är liksom bara ena sidan av det hela. Ja, ja. Receptet på ett gott liv, det är också att kunna göra någonting gott av det som kommer i ens väg. Mm.
Ja, Martin Modéus, du är ju biskop här i Linköpings stift och du är den, vad heter den, 64, säger man så?
Ja, jag tror det är det. Ja. Det vet du nog bättre än jag.
Ja, och då när man tittar är lite osäkra källor jag har försökt att hitta, men vi är ju på tidigt 1100-tal i varje fall.
Ja, något sådant. Ja. Men det finns spår som tyder på att vi kanske skulle behöva lägga på kanske mot 100 år till, men det vet vi inte.
Nej. Hur känns det? Jag menar, det är inte vilket jobb som helst.
Nej, det är det inte. Det är ju alldeles fantastiskt att få det här förtroendet. Ja. Men just det där att man är en i en väldigt, väldigt lång rad. Mm. Det gör ju också att man tvingas ju få lite perspektiv på sitt verk. Det är liksom en 15 år drygt som jag är här.
Ja.
Och det är en liten parentes i en lång historia. Men det är viktigt när man är här.
Ja.
Men i det långa loppet så är man en liten del i en stor kedja. Mm. Och det är rätt gott.
Kan du känna ungefär som så här? Jag vet, jag var riksdagsledamot under några år på 90-talet. Och jag kände så här, var lite då förnyare eller skulle ändra på saker och ting. Och så en kväll när jag gick där i riksdagshuset, det är ändå inte så gammalt, men institutionen är ju ganska gammal. Mm. Det går inte att jämföra med Linköpings stift, men ändå till 1500-talet. Och då kände jag som att riksdagshuset pratade med mig.
Mm.
Det var en fysisk upplevelse faktiskt. Mm. Och så, ja, du vidare. Jag har hållit på här i många hundra år. Så du ska inte tro att... Nej. inte så liksom att du ska inte tro att du inte är något, men alltså... Välj dina strider ungefär.
Ja, men vi kan gå in i domkyrkan så kommer du höra de väggarna säga precis samma sak.
Ja. Är det där en styrka eller kan det vara liksom som ett ok på axeln ibland? Eller?
Man är ju ansvarig för att göra någonting gott av det som är. Och jag vill nog påstå att det i första hand är något gott.
Mm.
Att vi har ett ansvar. Både att vara förnyare, att vara traditionsbärare, och det är ju väldigt tydligt. När kyrkan är en 2000-årig institution.
Mm.
Linköpings stift har funnits i nästan 1000 år i den här bygden.
Mm.
Så, och vi är därför då med marginal den äldsta fungerande organisationen i den här delen av landet.
Mm.
Så det är ju väldigt tydligt att kyrkan har levt genom sina symboler. Och de symbolerna har vi att förvalta. De kommer att vara länge in i framtiden. Men verksamhetsmässigt är vi ju hela tiden tvungna att utveckla, att förnya oss. Och den lutherska traditionen när det gäller budskapet, det är ju att vi förvaltar budskapet genom att tolka det. Mm. Inte genom att återupprepa de gamla orden. det är mer liksom sektens sätt att tänka. Mm. Att det ska sägas på samma sätt. Men den lutherska kyrkotraditionen berättar sina berättelser. Försöker hitta nya bilder och nya sätt att uttrycka det i en föränderlig tid.
Mm.
Och därför kan vi vara barmhärtiga mot våra föregångare.
Mm.
Och vi ber våra efterträdare om barmhärtighet för det vi säger. Mm. Som vi trodde var klokt.
Ja. Det är klokt. Jag har läst ditt hedabrev som du gav ut för några år sedan.
Mm.
Och det är en tradition. Gör alla biskopar det? Eller man ska göra det? Eller?
Det är en tradition och många biskopar gör det, inte riktigt alla. Sen förvaltar man den traditionen på lite olika sätt. Mm. En del biskopar är jättekvicka och skriver en liten presentationsbok om sig själva och sin teologi och kommer med den kanske inom ett år efter att man blivit biskop. Och en del skriver den nog mer som en sammanfattning av sin biskopstid mot slutet.
Mm. Du skrev den mitt i då kan man säga?
Jag ville hitta så att säga det stället där det här stiftet och den här biskopen möttes. Så därför satte jag igång ett ganska stort samtalsarbete. Jag åkte runt och jag hade föredrag och då hade jag alltid skrivna föredrag. Helt enkelt därför att när jag kom hem skulle jag kunna skriva om dem.
Ja.
Så utifrån folks reflektioner och där folk sa emot och där jag såg ögonen tindra när jag talade. Utifrån det så utvecklade jag det där föredraget. Och så gjorde jag så i 4 år och publicerade sedan föredraget som någon sorts liten artikel i slutet. Och när 4 år hade gått och jag hade en pack artiklar, då tog jag alla dem och så skar jag dem i små bitar och la ut dem på golvet där hemma och så pusslade jag om dem.
Ja.
Så att det blev den här boken. Mm. Och sedan så fanns det mycket folk som hjälpte mig att läsa och komma med synpunkter. Så att mellan tummen och pekfingret kan man säga att stiftet har varit med och skrivit den här boken.
Mm.
Och därför är boken också så att säga, det grundläggande strategiska dokumentet för arbetet med utvecklingen av stiftet.
Jag får säga, jag har läst det med stor behållning. Nu är inte jag så aktiv i kyrkan, jag är medlem i Svenska kyrkan och så vidare. Men jag uppskattar verkligen att ledare i kyrkan inte är blyga för att tala om Gud och Jesus.
Mm.
Alltså som ibland upplever jag det att den blygheten, jag vet du nämner det i boken också någonstans här att många har nämnt det för dig och,
ja.
Och det därför är det så skönt med någon som inte gör det.
Ja. Nej, jag tycker att det är, den här boken den slutar i 7 rörelser kallas det för. Det är alltså utvecklingsriktningar inom 7 olika områden. Och den viktigaste för mig har egentligen blivit den första rörelsen. Den heter Från missmod till hopp.
Mm.
Och det handlar helt enkelt om att se med hoppets ögon på sin värld och på sitt sammanhang. Aldrig någonsin så att man sopar problem under mattan.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Men däremot är man alltid tvungen som ledare att hitta hoppets perspektiv i den situation där man är.
Mm.
Jag brukar använda en liknelse att när man ska renovera ett hus så kommer man aldrig någonstans om man står och gråter över att det är ruttet här och var. Mm. Utan förr eller senare måste man alltid hitta de friska bjälkarna. För det är där man ska sätta skruvarna. Ja. Och det är liksom ledarskapsuppgiften, tänker jag.
Mm.
Och det uttrycker jag som ett hoppets perspektiv. Där är det friskt, här är det friskt.
Mm.
Så bygg vidare ifrån det.
Jag läste en passus här i ditt hedabrev som heter Levande tillsammans med Kristus.
Mm.
Ja. Där du talar om... Jag läser några rader tror jag, för jag tycker att det passar in här. Ibland sägs det att kyrkan måste vara modern eller att kyrkan måste följa sin tid. Allt sådant är ovidkommande. Kyrkan är kallad att följa Jesus, inget annat. Detta kommer att göra att vi ibland uppfattas som radikala och ibland som konservativa. Sådant får vi leva med. De där orden, kände jag, de har ju bäring på oerhört mycket.
Mm.
Vill du utveckla det lite? Alltså jag fastnar för dem där. Och...
Ja, gärna. Jag tycker själv väldigt mycket om de här orden. Det, och de sammanfattar på något sätt väldigt mycket vad jag står för. Alltså det är rätt vanligt att man uppfattar kristen tro som en sorts ideologi bland andra ideologier. Mm. Och man uppfattar religiositet som någonting som företrädesvis äger rum mellan öronen på människan. Och här har jag försökt göra tydligt att tro väldigt mycket handlar om relation.
Mm.
Jag brukar tala om tre grundrelationer. Relationen till Gud, relationen till medmänniskan och relationen till mig själv. Och andlighet är den där punkten där alla de där relationerna möts.
Mm.
Så andlighet är inte det som handlar om Gud, utan andlighet är där Gud, medmänniska och skapelse och jag själv möts. Och det här handlar, det är ett sätt att uttrycka det här relationsaspekten. Vi följer Jesus.
Mm.
Vi slår följe med honom på vägen, så att säga. Och då ser vi saker i samtiden och i samhället, i vårt eget inre liv. Och det speglar vi i Jesus. Men poängen är inte att det finns en ideologi uppställd i en massa punkter där vi försöker göra så mycket som möjligt som ideologin säger, utan det är, som man säger lite majestätiskt, Kristus efterföljelsen eller imitatio Christus som det handlar om.
Du skriver också här om kyrkan och ledarskapet och hur det är kopplat till korset, till korsets betydelse.
Mm.
Och att det är liksom svagheten snarare än framgången. Mm. Jag tolkat det rätt? Liksom.
Ja, men det är precis rätt. Och det är också en sån där viktig luthersk figur. Att det inte är framgången som Gud blir som synligast. Utan Gud går ner till oss och finns med i smärtan.
Mm.
Och det blir så oerhört betydelsefullt just i den här, i en sån här tid som vi lever i nu med corona och all den smärta som finns. Mm. Att Gud är inte någonting som hägrar bortanför horisonten utan som är med just här.
Mm.
Det finns i två av de grundläggande kristna högtiderna, julen och påsken, så kan man se att i båda fallen så läggs Jesus ner. Han läggs ner i krubban, i halmen, i strået, utlämnad till människor. Och han läggs ner i graven som död. Mm. Alltså det är det lägsta Gud kommer till oss.
Mm. Ja, det är otroligt fascinerande. På en annan plats i ditt herdabrev så skriver du om Svenska kyrkan mer som institution.
Mm.
Och du säger ungefär så här, nu citerar jag inte ordagrant, men du säger någonting om att krampen börjar släppa liksom den här gamla så här majoritetskyrkan.
Mm.
Och, ja, vill du utveckla det lite? Alltså...
Ja, det fanns under ganska lång tid en ganska smärtsam perspektiv i Svenska kyrkan där vi har varit tvungna att byta självbild, så att säga. Och vi har ju väldigt långa historiska perspektiv, men kyrkan har ju varit ett med samhället. Det var ju inte så, kan man säga, att det fanns en kyrka i ett samhälle förr i tiden, utan kyrkan var samhället och väldigt många av de viktiga samhällsfunktionerna som fanns, vård, skola, omsorg, det var ju knutet till kyrkan. Och den här separationen ifrån samhället då i den institutionella bemärkelsen, den börjar ju så tidigt som på upplysningstiden. Och den får, ska man säga, institutionell synlighet när man skiljer den kyrkliga kommunen och den borgerliga kommunen åt på 1860-talet. Det är den typen av perspektiv vi har. Och sedan dess så har det då pågått en lång omläsning av kyrkans roll i samhället. Delvis på grund av tryck från samhället, delvis på grund av att kyrkan har släpat efter eller försökt vara liksom komma till rätta med sin syn. Och poppen liksom gick ur där på något sätt, tror jag, under 80-talet.
Mm.
Och då bröt ett väldigt stort missmod ut i kyrkan. Som delvis, vill jag påstå, var rätt självdestruktivt. Man har slagit på sig själv och inte riktigt trott på sin egen roll.
Vadå, att vi har ingen plats i det här samhället längre, eller vi kommer att dö och försvinna?
Precis, och du har varit inne på de där perspektiven tidigare. Då var det här med att inte våga tala tydligt om Gud.
Mm. Mm.
Därför att man försökte hitta andra sätt och då blev det en otydlighet av det. Och den krampen, tycker jag börjar släppa nu. Mm. Den stora frågan är inte hur blir vi många, utan hur blir vi sanna, ja, så att säga. Och det blir tydligare och tydligare. Mm. Och det har med Jesus efterföljelsen att göra. Och mm. Sen är det klart att det är väldigt mycket eftersläpning när en stor institution byter kostym och byter fokus, så att säga. Mm. Men jag ser och känner liksom andra vindar, en annan stolthet över våra kyrkan. Mm. En ny självmedvetenhetens plats i god bemärkelse. Mm. Vi har något som är bra och som världen behöver. Mm.
Hur går det här att förena med den partipolitiska styrningen? Är det ett problem, tycker du, från ditt perspektiv? Liksom? Eller?
Nej, alltså jag tycker ju att det är bra att många krafter kommer till tals i kyrkan. Och ska man nu ha en demokratisk folkkyrka, och det vill vi ha, mm, så behöver de människorna väljas på några sätt. Och vi kommer ur den traditionen där partierna hade det inflytandet. Och de förtroendevalda i kyrkan jag möter är så oerhört välvilliga när det gäller kyrkan. Så att för mig är det absolut inget problem. Sen kan jag förstå de som tycker att det är ett principiellt problem. Men jag upplever inte att vi har en politisk styrning. Utan vi har en bred representativitet i samhällets mångfald. Och det är bra.
Du, för att göra en P3-övergång till något helt annat. Nämligen till riter, ritualer och traditioner. Mm. Vad jag förstår, jag har inte läst den. Så jag är lite ute på lite djupt vatten. Men du skrev din doktorsavhandling om...
Det stämmer.
Om riter och ritualers betydelse. Ja. Och det där, det tycker jag är väldigt spännande. Av en slump för många år sedan nu, så jag var i Kiev och gick förbi en stor kyrka, det var en rysk-ortodox kyrka, ska jag tro. Mm. Och gick in där, en lunchgudstjänst eller lunchföreställning nästan. Det var helt fantastiskt. Ja. Alltså med markörer där och folk satt och bad och någon präst gick runt med rökelsekar och, ja, och massor med folk och... Ja. Och sång och... Ja, det var som att man blev frälst. Ja. Jag förstår det. Alltså, det var en...
Det tog rejält.
Ja, det gjorde det verkligen. Och det glömmer jag aldrig. Nej. Och är det kring sådana ritualer eller är det mer gudstjänstritualer, sådana som vi har i vår del av världskyrkan? Eller, hur tänker du om... ritualer och riter?
Alltså, riter är viktiga. Mm. Och det ser man ju därför att riter uppstår ju spontant över hela världen. Det är ju inte så att riten finns i kyrkorna bara, eller ens bara i det religiösa. Utan riten är ett mänskligt behov som tror jag handlar om att liksom skapa fasthet och stabilitet i livet. Att ha gemensamma sätt att förhålla sig till svåra frågor. Alltså det vi inte kan tala om, det kan vi göra en rit om. Och så händer någonting i magen, så att säga. Mm, mm. Och nu sladdar jag väldigt över ämnet här. Men det är uppenbart att det är något djupt mänskligt. Mm. Det är uppenbart att det kan vara väldigt konstruktivt. Och det är uppenbart att det kan vara destruktivt. Så som allt i det mänskliga livet. Mm. Man har ett ansvar för att hantera det på ett bra sätt. Mm.
Det blir, ja, och för kyrkans del som man känner som allmänhet och med ritualerna, framförallt begravning och sånt där, så jag menar, det är ju omvittnat från alla, skulle jag tro. Ja. Liksom dess betydelse. Ja. Så det finns ett tydligt för och efter. Ungefär död, liv, död. Som vi var inne på i början. Ja. Och där tror jag en enorm mänsklig nytta.
Ja, jag tror det också. Och det ser man i att om vi skulle säga att vi la ner de kyrkliga ritualerna, så skulle de dyka upp på annat sätt. Därför att vi behöver dem. Ja. Och vardagen är dessutom full av mikroritualer. Men nu måste jag bromsa mig själv, för nu kommer jag in på ett favoritämne här.
Jag återkommer kanske. Jag har ju blivit lovad att få ett exemplar av den här avhandlingen. Mm. Ska jag läsa med stort intresse.
Min bror har läst den. Han säger det är den tråkigaste bok han någonsin har läst. Men, ja. Men för den intresserade så är den nog något att ha.
Du, klockan går väldigt fort här. Det är otroligt intressant. Jag skulle vilja avsluta om du kunde säga någonting mer om ditt biskopsvapen. Jag läste bara som Lammet och Lejonet.
Ja, just det.
Och jag läste om det och blev väldigt intresserad. Men jag tänkte mycket bättre om du själv... utvecklar det lite.
Ja, Lammet och Lejonet. Alltså det är så, när man blir biskop så blir man omedelbart kontaktad med folk som sysslar med sånt här heraldiskt. Okay. Och så får man ett mejl då, att nu ska du ha ett vapen. Mm. Och då svarar man väl ungefär, oj då, ska jag? Och så funderar man, hur i hela världen gör man det? Och då fick jag en väldigt god vägledning av den mannen som gjorde detta. Han sa, du ska börja i någonting som är speciellt för dig, något som betyder någonting. Och då minns jag att när min barndomskyrka, Bymarkskyrkan i Jönköping, renoverades, då skänkte mina föräldrar ett litet tygstycke som skulle hänga som prydnad på predikstolen, predikstolskläde. Mm. Och det var ett lamm med en segerfana, en sån här gammal kristen symbol. Och då tänkte jag, men då börjar jag i det. Och när man som bibelläsare och bibelentusiast tänker på lamm, då tänker man också på lejon. Därför att i Jesajas bok så finns där en mycket känd text av hur vilddjur och tamdjur ligger ner tillsammans i vila. Och det är en symbol för paradiset, alltså där fiendskapen har upphört. Och då tänkte jag, det där vill jag ha med. Paradis eller Guds rikes visionen, som det står mycket om i det här Hebreerbrevet. Det vill jag ha med, men vi är ju inte där. Och en biskop måste kunna hantera både frid, som ju lammet är en symbol för, och strid, som lejonet är en symbol för. Så då tänkte jag, jag tar lammet och lejonet, men jag låter dem stå upp i mitt vapen. Det är dit vi är på väg, men där är vi inte. Och jag är en del av det arbetet. Mm.
Otroligt fina slutord, biskop Martin Modéus. Och än en gång, stort tack för att du ville vara med i den här podden Vidaremöter.
Tack så mycket.
Ska vi säga glad påsk?
Glad påsk och Gud välsigne er.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.